Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
...206 basketlandskamper för Sverige spelade Jonte Karlsson. Med det är han tvåa i Sverige genom tiderna bakom Mattias Sahlström.
Peugeot 206. Det är bilmodellen som finländaren Marcus Grönholm två gånger blivit rallyvärldsmästare i.
206 Premier League-mål gjorde Alan Shearer för sitt Newcastle. Shearer som, om man också lägger till de mål han gjorde för Blackburn, är den bästa målskytten i Premier League sedan starten i början av 90-talet.
I 206 veckor av tennishistorien har en spanjor varit rankad världsetta på herrsidan. Detta om vi lägger ihop veckorna som världsetta för Rafael Nadal, Carlos Ferrero och Carlos Moya.
206 centimeter lång är Irwin Magic Johnson, en av världens bästa basketspelare genom tiderna. 206 centimeter lång är också Sveriges enda manliga världsspelare i volleyboll under de senaste decennierna, Marcus Nilsson.
Och så friidrott då. 206 centimeter är Kajsa Bergqvists svenska utomhusrekord i höjdhopp. Med det är hon femma i världen genom tiderna. Den höjden 2,06 är också olympiska rekordet i grenen. Och apropå friidrotten, marokkanen Hisham El Guerouch gällande världsrekord på 1500 meter, löpningens blå band, är exakt 206 sekunder.
3 minuter och 26 sekunder blir 206 sekunder, ja.
Ja, exakt. Förresten, LG Jansson, radiosportens hockeyexpert, brukar vi ju ibland kalla LG Roach för att han är så snabb i truten. Det är LG du också, Lasse. Det är du också, Lasse. Nu kör vi.
Det gör vi. Här är avsnitt 206 av Sporthuset.
Hej Lasse och hej Tommy, Camilla är också här från Umeå idag faktiskt. Det var lite av en logistisk utmaning att få till det här poddandet, ska jag ärligt erkänna. Så att jag är i Umeå hos några gamla kollegor som driver produktionsbolaget Red Carpet Media. Och vet ni vart jag sitter och spelar in?
På röda mattan.
Ja, det hade man faktiskt kunnat tro. Men inte, jag måste bara få berätta här. I ett kassavalv. Det måste vara första gången för Sporthuset.
Det ser lite grann, vi har ju dig på en bild här, det ser faktiskt lite grann ut som du sitter i garderoben eller något liknande, ett förråd i alla fall. Ja, ja.
Det skulle också faktiskt kunna vara, men man gick igenom en kassavalvsdörr, det är faktiskt en gammal bank som har legat här tidigare innan de tog över för sin verksamhet. Ja. En liten parentes.
Din gamla hemstad ju.
Jag vet, jag har varit och droppat av min kära dotter hos min mamma och pappa, lämnat lite kompisar på flyget och Tobias han tränar och ja. Och här är jag.
Det är en sån där härlig dag när du själv sen efter en stund tänkte, jag visste det var ju podd också.
Eller hur? Precis när jag sladdade in Umeå. Just fast, det var något jag hade glömt.
In i bankvalvet.
Men hörni, jag tänkte på en sak apropå siffran 206. Om jag får göra lite tillägg apropå det där. Jag tittade nämligen på siffrorna för Tobias Forsberg. Och om man räknar ihop J18, J20-serierna plus Hockeyallsvenskan och SHL, så gjorde han faktiskt just 206 poäng för sina klubbar då, Leksand, Västerås, Björklöven och Modo. Och det hölls ju en välgörenhetsmatch för honom för bara några dagar sedan när vi spelade in det här i Mora. Och Lasse, du var ju där va?
Ja, det stämmer. Det var alltså övergripande är det så att hela supporter, alltså hockey, alla hockeysupporter i hela Sverige, kanske ytterligare, har ju engagerat sig i, och oavsett vad du håller på, så är alla hårt berörda av Tobias Forsberg, ska jag säga, öde då. Han är alltså felskär, dundrade in i sargen, och det var en allvarlig skada, förstod vi, och det som nu är det, alltså att han är förlamad från bröstet och neråt. Han har rörelse i armarna men ingen känsel i fingrarna, och det var på initiativ av Mora. Då ska man ha klart för sig att det finns en stark rivalitet längs den här vägen via Rättvik mellan Leksand och Mora. Men på initiativ av Mora, Jonas Westerling, Mora-spelaren, och Mikael Simons, som är ju son till legendariske Janne Simons, ledaren i Mora. De tog initiativ till en legendmatch, alltså Mora och Leksands legender, legendarer, skulle mötas och spela. Mm. Där vi ju kanske på riksplanet mest känner igen sådana som Thomas Jonsson och Magnus Sigge Svensson och de här. Men Mattias Ekholm fostrade i Mora, Nashville Predators spelade för Mora, Filip Forsberg fostrade i Leksand, spelade för Leksand. De är ju i högsta grad igång för Nashville båda två den här säsongen. Och det var alltså på initiativ av Mora detta togs. Och alla intäkter oavkortat till Tobias Forsbergs rehabiliteringsfond. 13-11 till Mora i matchen. Den spelades en lördag eftermiddag. Det var ett par tusen och drygt det. 2,5 kanske som var där att titta. Och ungefär 700 000 kronor i intäkter.
700 000?
Ja, till Tobias.
Imponerande, verkligen. Och man slås, tycker jag, när någonting sånt här hemskt händer, av hur fin sportvärlden ändå är, och hockeyvärlden, ja. Att alla verkligen sluter upp bakom Tobias, och vi har ju sett, vi såg under säsongen, alla olika fans hade liksom dekaler på läktarna, mm, och liksom kämpa Tobias och så vidare, och ja, men då är man inte rivaler, utan då är man en familj.
Och när alla de här spelarna, legendarerna i Mora och Leksand, presenterades stod på blå linjen, så vecklades det ut en stor banderoll från Mora-sidan där det stod, oavsett färger, kämpa Tobias. Mm. Och vi var uppe och hälsade på honom, inbjudna av Tobias, Harald Lyckner och jag, som jobbade med matchen för Simor. Och vi var det är väldigt starkt ögonblick när han säger att det var 8 månader sedan ungefär då. Han säger att 8 månader, säger han, det känns som 10 år. Mm. Och jag menar, kan vi begripa vad han går igenom, vad hans hjärna går igenom i att ställa om för ett helt, han har levt i 8 månader med förutsättningar som är fullständigt obegripbara eller ogreppbara, och det när en svår olycka får den här konsekvensen. Nej, det gjorde starkt intryck.
Han hörde av sig förresten, Tobias Forsberg, till Sporthuset podcast på Instagram efter vårt avsnitt 191 där, som hette Huset fullt av kärlek. Då vi pratade en del om Tobias. Och då så klickade han in sig och tackade för avsnittet. Och det är fint ändå på något sätt. Men du, jag är lite intresserad av den här matchen också, Lasse. Okej, de här överkursspelarna. Filip Forsberg och Ekholm och sådär. Men bland de här gamla rävarna. Gamla rävar, det var en klyscha. Bland de här gamla ikonerna från förr. Vem såg vassast ut av de äldre spelarna?
Jens Nilsson var bra. Alltså,
nummer 13, Jens Nilsson.
Ja, i Leksand, ja, precis. Och sen var det Patrik Ross. Han gjorde flest mål för Mora då.
Bra skott, eller?
Ja, det var ju som de sa. Han la ju bara intressen från offensiv blå framåt, va? Ja. Men det var väl lite kul.
Någon som såg rasslig ut då?
En del, ja.
Thomas Jonsson.
Men en jag gillar, så att säga, det var som i tredje period, för det är klart att orken tryter, va? Och det här var ju 3x20 minuter, men första periodpaus, den blev nästan en halvtimme. Hämta andan, va?
De brukar tänja på periodpaus.
Ja, vi gör det. Men Per-Erik Eklund.
Ja, spelsinne, va?
Samma nummer som Filip Forsberg, för övrigt, nummer 9 i Leksand. Men exakt spelsinnet. Man kände att den blicken fanns kvar. Nu förvisso i det tempot som rådde i den här matchen. Det var ju mångt och mycket veteraner. Sen måste jag ju säga att bara se dem. Alltså, svensk mästare 1979 med Modo. Stanley Cup-mästare 2 gånger om med New York Islanders. Världsmästare för 3 Kronor. Olympisk guldmedaljör i Lillehammer 1994. Att se Thomas Jonsson i en gammal sån här Wayne Gretzky-hjälm, va, lira, det är ändå häftigt. Jag tycker att det är... Ja. Det blir ju en sån här sammanhang då. Nu pratar vi mycket om Tobias Forsberg och de starka känslorna runt det, men sen blir det ju oerhört mycket gliringar och snack och surr. Och sen är det så kul. alla garv till trots, när du går in i tredje perioden då, och så är det 7-8 minuter kvar, då märker man det.
Kom igen nu gubbar!
Då är det, då vill de vinna, vet du. Då vill de vinna. Och till och med Filip Forsberg åkte och höll igen alldeles enormt. Alltså, jag sa faktiskt att det är så jäkla jobbigt. Han får åka och hålla igen. Ja. Men i tredje började han skjuta lite. Han började ju sikta då. Va? Och hade ju ett par riktiga vackra rejäla avslut också. Va? Men det är lite kul att se. Viljan att vinna finns där ändå till slut. Men häftigt var det. Och många glada garv.
Veckans surr.
Jag håller ju inte, som den gode sporthuset lyssnaren vet, alltid med dig, Tommy.
Nej, du borde
jag ofta med dig, Camilla.
Mm. Men, jag är glad men, för.
Du borde hålla med ofta.
Ja, jag hackar lite grann på Tommy mellan varven. Men förra veckan måste jag säga att du hade någonting som jag gjorde tummen upp för, nämligen ditt resonemang om damishockey.
Ja, och det var ju nästan osannolikt, för att under flera veckor så hade vi planerat att vi ska prata om damishockey. Så tänkte jag kör den här veckan. Och sen, någon timme efter att vi spelat in, då kom den här bojkotten som inte var känd ifrån 43 spelare då, att de inte kommer ställa upp i damkronorna på det närmaste läget då, med anledning av att de tycker att det är för dåliga resurser och för dålig attityd helt enkelt från Svenska ishockeyförbundet. Så det tajmade in sig. Så att, men min tyckare var egentligen helt oberoende av det.
Exakt.
Och det handlade om att jag tycker att det är i den tidsanda som vi har nu, vi ser att det händer så oerhört mycket inom framförallt hockeyn och fotbollen, att den blir mer tvåkönad, så är det för mig självklart att ett förbund som Svenska ishockeyförbundet, för att man ska ge licens till sina serier, så ska det krävas både damverksamhet och herrverksamhet på A-lagssidan.
Exakt, och det var det jag höll med om.
Ja.
Som jag tycker är det övergripande ämnet. Sen är ju konflikten som nu pågår med att det är en bojkott från spelarna visar vi förbundet, och att spelarnas organisation SIKO är inblandad också och ska förhandlas. Det är ju egentligen ett annat spår från det du hade uppe. Mm. Som jag tycker är, jag sympatiserar. Jag vet inte vad du tyckte, Camilla, om du är du med på det här spåret eller känner du att du...
Jag tycker till att börja med att det är rent ut sagt sorgligt att det liksom har gått så här pass långt att spelarna känner att det finns ingen annan utväg än att bojkotta det de själva beskriver som det finaste och mest ärofyllda uppdraget. Och att sen förbundet går ut och svarar på bojkotten genom att säga att de är förvånade, eftersom de ju minsann inte betalar ut någon ersättning till herrarna heller. Det tycker jag rent ut sagt känns som ett rent hån. För alla vet att förutsättningarna för damer kontra herrar inom ishockey skiljer sig som natt och dag. Om vi tittar på landslagsnivå så är ju majoriteten av herrarna är ekonomiskt oberoende, medan tjejerna får liksom jobba vid sidan om. Men till exempel Tobias, min man då, hans syster Tina spelade ju för Djurgården nu på slutet och jobbade vid sidan om. Jag har intervjuat Erika Gran bland annat och Jenny Asserholt, som alla liksom pekar på samma saker, att det är förbaskat jäkla tufft att vara damspelare. Och vi har också sett många exempel på kvinnliga hockeyspelare som har fått lägga av, för de mer eller mindre har gått in i väggen, för att de får inte ihop det här livspusslet. Och då tycker jag så här, vill man ha ett representationslag på både herr- och damsidan, då måste man ta ansvar för det. Förbundet kan liksom inte bara spela dum och peka på klubbarna, utan de måste ta tag i taktpinnen.
Men var inte Sveriges Televisions nyhetschef eller något liknande ute och eftersökte var ordförande i Svenska ishockeyförbundet var någonstans?
Han gjorde en efterlysning.
Alltså det är ju underkänt för Svenska ishockeyförbundet att hamna i en situation där en nyhetschef på public service-företaget Sveriges Television undrar var är ordförande i en som, i det här fallet då, SVT tycker, och jag tror nästan till alla är överens om rätt angelägen fråga, då går inte ordförande att få tag i. Det är ju underkänt att Svenska ishockeyförbundet låter det gå så långt. Sen sa han att, jag vet att han hade varit på resa, va? Han har en annan världsdel och så vidare, så sådana bekymmer som ställer till det. Men då får han ju hantera det med sin generalsekreterare och tillse att han är tillgänglig. De frågorna som ska ställas till honom.
Jag tycker också att det är lite slarvigt att man har låtit det gå så här långt och nå den här punkten, om jag ska vara ärlig. För det här har ju liksom varit på tal i flera år, liksom. Förutsättningarna för damerna, att de är rent ut sagt förjäkliga, liksom. För det säger sig självt att kan du satsa 100% på ishockeyn, du behöver inte jobba vid sidan om, behöver inte tänka på någonting annat. Det är klart fasen att du kommer att bli bättre än om du ska spela ishockey på heltid samtidigt som du har ett heltidsjobb. Vem orkar det liksom?
Men här är ju frågan, vad är förbundets ansvar och vad är klubbarnas ansvar? Och här menar jag att jag var väldigt inne på att du hade rätt där, Tommy, som jag stöttade i din linje, nämligen att det finns en skillnad mellan det som är kommersialiserat. Det vill säga, om jag är spelare i ett lag så har jag större chans att få lön för det jag gör om det finns en ekonomiska strömmar runt det. Det är ju inte förbundets ansvar. Nej. Förbundets ansvar är ju att äger ju tävlingen och äger ju sina tävlingsbestämmelser. Och där menar jag att Svenska ishockeyförbundet, precis som alla andra idrottsförbund, kan skapa reglerna och förutsättningarna som säger att till exempel du kan inte delta i SHL, den högsta serien på herrsidan, kan du inte delta i om du inte också driver damverksamhet. Det betyder inte att den verksamheten behöver vara på högsta nivå. Därför då blir det ju stängda ligor. Mm. Men däremot måste du visa att vi har den. Precis på samma sätt som det är på damsidan. För att spela i högsta damligan måste du också ha en herrverksamhet. Mm. Det gäller alltså även, menar jag, Svenska fotbollförbundet. Alltså Rosengård som toppar damernas allsvenska, Obos damallsvenska, när vi sitter och spelar in detta, de måste alltså också ha en herrverksamhet för att, menar jag, ha rätten att spela. Precis. Men det behöver inte vara på högsta nivå, men det måste ändå vara, och så får du sätta upp antal kriterier för det här, men det måste ha det för båda. Och här menar jag att även, ta till exempel FIFA, du ska inte kunna vara medlem i internationella fotbollförbundet och delta i ett VM-kval för herrar om du inte också driver damverksamhet. Du måste ha ett damlandslag. Och då säger man så här, att det finns vissa länder där det inte är tillåtet för damer ens en gång att idrotta. De får inte ha något landslag. Då måste alltså FIFA, menar jag, sätta upp tillsammans med Konfederationsförbundet, sätta upp en utvecklingsplan för det landet för att luckra upp det synsättet. Mm. Och de äger ju själv den frågan. Däremot när det gäller lön till spelarna, jag är mycket tveksam till om Svenska ishockeyförbundet ska gå in och betala ut lön till spelarna för att de inte ska ha ett arbete vid sidan om. Det ansvaret måste ligga på klubbarna. Mm. Därför att det vore en mycket märklig konkurrenssituation om vissa spelare får lön av förbundet för att då spela i landslaget. Det måste vara sportsliga kriterier som plockar fram landslagsdelen. Och att Svenska ishockeyförbundet ska avlöna samtliga svenska spelare i högsta ligan, det ter sig som omöjligt för mig.
Okej, vi tar en fråga i taget. Vi börjar med den här med krav på att det ska finnas herr- och damverksamhet när det gäller stora idrotter och stora förbund?
Spontant så gillar jag den tanken. Jag tror att vi behöver pusha på utvecklingen så att den går snabbare framåt. Men jag ser också problem i det att tvinga fram damlag. Först och främst så måste det ju faktiskt finnas ett underlag av damspelare då som är intresserade av att göra den här satsningen och lägga sin tid på det. Men sen så löser ju det inte per automatik attityden gentemot kvinnliga idrottare, och det löser ju heller inte de ekonomiska problemen att tvinga fram det. Jag tror att man först och främst måste börja arbeta just med kanske attityden och inställningen.
Det kan ju vara så att, då att man skapar bara ett alibi-lag egentligen.
Mm,
eller en alibi-verksamhet. Men hela signalsystemet, oavsett om det blir så eller inte, signalsystemet att vi är tvåkönat.
Mm.
Alltså det finns inga friidrottsklubbar, friidrotten som är en tvåkönad sport från grunden. Det finns inga friidrottsklubbar som säger så här, vi kör bara herrverksamhet. Det finns ingen friidrottsklubb som resonerar så. Utan det är givet att den är tvåkönad. Så att bara det signalsystemet tycker jag är mycket värt, även om det såklart inte kommer leda hela vägen.
Nej, men jag är övertygad, alltså 2019, om du har en verksamhet som bara är en alibi-verksamhet. Mm. Vi ser att vi driver en elitklubb på här sen, och det går bra och så vidare på högsta nivå. Och så ska vi starta, ja, vi måste ju ha ett damlag, och så gör vi det bara liksom så här, okej, vi startar väl upp något och så får vi ha någonting, så får de köra lite. Hur länge tror ni det skulle hålla innan det avslöjas? Och det kommer frågor om det. Och vilka företag, stora företag, vill gå in med starka satsningar i en verksamhet som på damsidan endast drivs som alibi-verksamhet? Jag tror att det är helt ohållbart 2019. Det är helt ohållbart. Och sen vill jag säga så här, om man skapar ett system där du måste ha, det är ju faktiskt inte så att vi ska tvinga, jag tycker det är fel att säga att vi ska tvinga fram en dag. Det ska stimuleras, det är ju stimulans att få, om vi har ett herrlag och vi måste starta ett dag och vi måste starta, men det är ju stimulans. Och dessutom får du ju in ett krav på det att också i ledningen för klubben få in också fler som bryr sig om både herr- och damverksamhet. Så jag tror att, och det måste också vara så att du lockas in till det. Då tycker jag det är utomordentligt. Det ska vara tvåkönat. Det är inte svårare än så.
Varenda gång vi pratar om det här så brukar jag ju dra upp Umeå IK som var så otroligt framgångsrik när jag växte upp och lirade fotboll i Umeå. Och var ett jättestarkt, där jag är nu, och var ett jättestarkt varumärke som hade mycket publik på läktaren och starka sponsorer. Och då var det intressant att kolla på dem. Så de gjorde ju uppenbarligen någonting rätt. Sen var ju de också visserligen bäst i Europa. Kanske hängde ihop lite grann. Men ändå, jag menar, det finns många goda exempel. Och det är det jag menar på, att man måste kanske ta upp luren och verkligen försöka ta reda på vad skulle vi kunna göra för att skapa förutsättningar för damerna.
Jag tänker ju tillbaks på min alla år med innebandysporten. Mm. Jag har ju suttit med i Svenska innebandyförbundet, i Stockholms innebandyförbund, och håller på med elitverksamhet på klubbnivå också.
Du var ju Pampers.
Pampers, du kallade oss för Pampers under VM 1996 i Globen. Ja. Då var jag vice ordförande för den centrala organisationskommittén och ordförande för en lokal organisationskommitté. Ah, skitsamma.
Men alltså, herregud, vilka tråkiga titlar.
Ja, enormt tråkiga. Långa var de framförallt här. Du ska höra dem på engelska. Men alltså, jag känner att det här med att det är dåliga förutsättningar och heltidsarbete vid sidan om, och att man åker färja till match eller reser på billigast tänkbara vis, eller alltså du åker buss genom Sverige nätterna igenom efter en bortamatch och förlust i Helsingborg, så har du himla långt hem, alltså, eller i Övik för den sakens skull. Ja, Umeå och Torska var också ibland. Men i alla fall, alltså, det för mig är det är ju villkoren som är, för vårt, när vi höll på då, kommersiella värde var inte starkare.
Nej, för nästan alla utom kanske så, SHL och Allsvenskan.
Ja, lite grann är det så. Och då känner jag igen att jag vill göra en väldigt tydlig, i mitt eget resonemang så har jag en tydlig distinktion på vad förbund kan göra. Jo, de kan påverka tävlingsbestämmelserna. Mm. Och de kan påverka det de äger. Mm. Men kommersiella, för det är trots allt så att vi har en fri marknad där folk väljer vad de vill gå och titta på. Mm. Det måste ändå styra löneutbetalningen eller grunden för ekonomin för spelarna i sina klubbverksamheter. Jag upprepar, jag ser problem med att Svenska ishockeyförbundet ska betala ut lön till alla spelare som spelar i högsta ligan i hockey.
Men det som är tokigt,
och jag vill bara sticka in att det inte är det jag säger heller, Lasse, utan jag menar bara att de ändå har ett ansvar. Jag menar, som det är idag, det skrev ju Damkronan bland annat, att liksom det första tanken som kommer till deras huvud när de blir uttagen till landslaget, det är hur mycket de kommer att gå minus på det. För att de inte då kan vara på jobbet, för de ska åka iväg på en turnering till exempel. Och jag menar, det kan ju knappast ska kosta pengar att representera sitt land. Då kan man ju inte tvinga fram att man ska ha representationslag på båda sidorna. Liksom.
Men det som är tokigt där, det är ju avtalet som har gjort så. Det var det jag sa. Den stora missen i avtalet. Helt och här är klubbarna också boven. För det är många klubbföreträdare nu som jag har sett på sociala medier. Bra, bra Damkronor tjejer, bra! Men det är klubbarna, SDHL också, som har fått till ett avtal som alla är medvetna om, som säger att Svenska ishockeyförbundet inte ska stötta landslaget nästan någonting, utan ersättningshjälpen ska ligga på klubbarna. Och klubbarna har drivit igenom att vi går från 80 samlingsdagar till 55. För klubbarna vill inte att det ska störa sin verksamhet. Så alla måste hjälpas åt det. Det var det som var hela min tagen på här. Förbundets stora miss, det är att de borde tänkt så här. Hur ligger det till med Damkronorna egentligen? Ja, det är nog helt annat än Tre Kronor. Här måste vi verkligen göra en jättesatsning. Här kan vi inte göra ett avtal där vi släpper kontrollen över landslaget och låter klubbarna fram. Här måste vi hålla benhårt fast i själva och hjälpa till med bästa tänkbara resurser.
Och det är det jag menar. Det äger nämligen ishockeyförbundet självt. Så de kan gå tillbaka till klubbarna och säga, här vill vi ha ett omtag.
Ja, det borde de göra.
Antingen, det ska inte vara så att en enda spelare representerar ett svenskt landslag och går förlust på det. Det accepterar vi inte. Och därför så måste vi göra ett omtag i avtalsförhandlingen. Och då får ju sånt för klubbarna gå ut och säga, det tänker vi inte göra. Vi tycker det är helt okej att spelarna har de här villkoren. Ja, då får ju de ta den diskussionen då i sånt fall.
Några lyssnarfrågor här. Har vi några snabba svar på det här? Peerpuff, at Peerpuff på Twitter. Han hörde av sig till oss på at Sporthuset, som vår Twitter heter ju.
Vad heter han? Peerpuff.
Han har du haft en diskussion med tidigare i Sporthuset. Det var han som sa så här, kommer vi verkligen tycka att Mondo Duplantis är liksom svensk? Och kommer vi älska Mondo Duplantis? Och du sa det, Peerpuff, du kommer få se vad som händer. Och jag ska berätta mer om det om en stund. Duplantis kommer bli folkkär. Okay. Han skrev så här, vad händer om inga kvinnor i exempelvis Målilla vill köra speedway? Alltså givet då att det här skulle gälla alla förbund. Speedwayförbundet säger så här, dam- och herrverksamhet gäller, men inga kvinnor i Målilla vill köra speedway. Ska det värva sin åkare från Polen, England och Avesta då för att Målilla ska ha en damverksamhet?
Jo, men det finns ju alltid någonting som gör att det är svårt att hantera det. Mm. Och då får man ju hitta, då tycker jag rigiditet löser inte frågan. Men det gör det heller inte att bara hitta de exemplen som gör det i princip ogenomförbart. Mm. Om det nu är så att det inte finns, det kanske teoretiskt finns någon by eller ort i Sverige där det bara, det bor nästan inga kvinnor, det går inte. Och alla kvinnor som bor där håller på med handboll, som kan inte hålla på med fler idrott, de hinner inte. Då ska vi inte lägga ner idrotten. Så att, det är klart att då får man ju jobba med ett utvecklingsprogram så gott det går. Men jag tror att vi kan lösa undantagen. Det viktigaste är att vi ändrar vår grundinställning.
Frallmaster. Han skrev så här.
Vad har jag haft för diskussion med vederbörande?
Då är det där igen, att det inte ska avgöras på sportsliga grunder. Som när Karlskrona till exempel tvingas lägga pengar på hallen, vilket drivit dem i konkurs. Alltså annat än idrottsliga krav. Så rent hypotetiskt kan ju en by med 20 invånare nå SHL. Ska de då tvingas ha en damverksamhet för att de ska kunna gå upp i Svenska Hockeyligan? Och där menar jag då att, ja, för att man ska upp i Svenska Hockeyligan så krävs en damverksamhet. Så det är inte speciellt troligt att det är liksom utopiskt att en by med 20 invånare skulle nå SHL.
Nej, det handlar inte om, utan det är så att du kan inte vara med som medlem i Svenska Ishockeyförbundet om du inte driver verksamhet för både herrar och damer.
Nej, precis.
Så det är inga sportsliga grunder överhuvudtaget, utan det är en verksamhetsförutsättning.
Och så det finns ju andra sådana också som inte är idrottsliga redan nu, eller hur? Alltså för att man ska få vara med.
Ja, men alltså det är en verksamhetsförutsättning. Ja. Det är samma sak som
ge exempel på andra verksamhetsförutsättningar. Ja, men som krävs för att
alla
man ska
alla måste ha en licens.
Mm. Alla spelare, ja.
Ja. Mm. Du måste följa Riksidrottsförbundets stadgar. Alltså vi måste backa och ändra det är normer och grundvärderingar.
Verkligen. Så är det.
Och det är så bra när du säger, Tommy, tvåkönat. Mm. För så är det, så ska det vara överlag.
Ja, men jag tror någonstans att man måste, det handlar ju också om en inställningsfråga. Och även om jag inte är 100% med på att man ska tvinga fram någonting, så behöver man göra någonting för att ändra inställningen, att det ska vara självklart att damer spelar hockey på samma sätt som herrar spelar hockey, och det ska inte vara så stor fråga om liksom kön egentligen, utan här har vi två lag som spelar hockey. Punkt.
Högt i tak i sporthuset.
Jag var ju lite speciell på tonen när vi pratade i fredags kväll, kom ihåg det, Lasse? Vi pratade i telefon, jag hade varit på friidrott.
Ja. Ja, då var du nästan salig.
Ja.
Det var nästan salig. Det var som att du hade upplevt frälsning.
Ja, det var nästan som den här advokaten sa i, ni kan gå tillbaka på det gamla avsnittet, advokatattacken, alltså att jag talar i tungor.
Just det. Men du hade varit på friidrott på Slottskogsvallen. Det är lätt att veta när Tommy har ett speakeruppdrag på friidrott, därför att då får jag alltid på eftermiddagen ett textmeddelande där det står så här: jo du, vädret Slottskogsvallen 17-21 frågetecken.
Det är enda gången jag bryr mig om vädret när det är friidrott.
Får jag ta bilder och grejer på mina radarappar där, vet du, och säga, ser det lovande ut.
Duplantis, det vet vi ju redan, han är redan ett fenomen i friidrottsvärlden, en sån talang som dyker upp så där kanske var tionde år i någon av friidrottens grenar. Stavhoppare, tonåring, den tonåring som hoppat högst i världen genom tiderna. Ingen annan junior har hoppat högre än 5,80 och han har ju gjort 6,05. Utomhus är det ju förut bara Sergej Bubka, den store, och Sam Kendrick som har hoppat högre av alla stavhoppare. Det här om den idrottsliga delen, det har vi pratat en hel del om, men låt oss ta några ord nu om det som gör honom dubbelt exklusiv, nämligen personligheten. Han har ju det där som är så svårt att träna sig till. Det måste komma inifrån, alltså karisma, utstrålning, aura. Om hans idrottsutveckling fortsätter i den här riktningen så kommer det här, som jag bedömer, göra honom till en av friidrottens huvudpersoner i hela världen i många år framöver. Alltså som en Carl Lewis, Merlin Otte, Usain Bolt, Cathy Freeman, Sebastian Coe, Carina Klüft. Och nu var det så då, alltså Slottskogsvallen, jag bevakade honom på nära håll, jag har aldrig varit så nära honom tidigare, jag har ju refererat tidigare, men nu stod jag precis intill honom, jag var nere vid stavhoppet. Och det är häftigt där, Slottskogsvallen, arena från 1923, det var där Gunder Hägg satt i gamla världsrekord och sådär, som gjort en anrik, snart 100 år på nacken. Det finns en huvudläktare, sen är det inte så mycket, det är inga mer läktare.
En gammal träläktare.
Ja, en gammal träläktare, ja. Som har plats för ungefär 2005, och den var smockfull, och det var där de hoppade stav, annars brukar ofta stavhoppet vara borta vid kortsidan.
Han hoppade över läktaren, vet du?
Ja, men exakt.
Det försvann.
Ja, men annars är stavhoppet håller till på en kortsida, va?
Ja.
Men här då längs huvudläktaren, och det här stimulerar ju stavhopparna ännu mer. Och de här 3000 på huvudläktaren inklusive undertecknad blev ju hypnotiserade av den här killen. Alltså det var ju en uppdämd förväntan, första tävlingen på svensk mark på ett år ungefär, från Europamästaren. Och han dök upp där och alltså om de här spelarna i internationella fotbollsligor hade sett hans uppträdande med Robin Olsen i spetsen så hade de fått en chock. Avdelning det här avsnittsnamnet som vi hade, Vänd inte din publik ryggen, Sporthuset episod 185. Om ni vill höra på det. Duplantis precis tvärtom, omfamnar ju publiken. Och så här var det ungefär, det var du var inne på Lasse, jag sa ju det i telefon till dig. Uppståndelse i samband med inhoppningen ifrån alla då. Han gör ett koncentrerat inhopp, stämmer av med coach. Sen autografskrivning vid kanten där borta vid räcket till ungdomar och barn. De flockades där. Nytt koncentrerat hopp, avstämning, autografskrivning. Sen ganska långt fram till första hoppet då, för han gick in rätt sent då. Passade då på att peppa medtävlar, applådera övriga hoppare, klappa igång publiken. Gick fram till mig till spiken, självmant berättade lite om upplägget idag, stavar, höjningar, så här lägger jag upp det. Han tog 5,50 enkelt, 5,70 enkelt, problem på 5,80, maxfokus, tredje hoppet, pang, klarar, fixar det, eufori på läktarna, publikfriande gestet till Duplantis och från Duplantis. 5,90 tog han också, nu pratar vi världsresultat, ingen annan svensk i friidrottshistorien har hoppat 5,90, men det gör han här då. Halleluja stämning, nya autografer, några selfies, high five, in och ut ur fokus på ett imponerande sätt måste jag säga. Resonerar trevligt med funktionärerna, jag lägger upp ribban på 6 meter, berättar för spiken om stavstrategin, 6 meter, nu ska jag byta stav, byta upp mig och sådär. Han klarar inte 6 meter då, det är ju inte många som har gjort det i världshistorien. Efteråt 5 minuter autografer, 5 minuter tv-intervju, 5 minuter prisutdelningar, hyllningar, 20 minuter autografer, selfies, 20 minuter press, tillbaka, nya autografer, selfies. 2 timmar arbete ungefär efter avslutad tävling. Ja, så det var ju uppenbart för honom, så när han kommer till Sverige här då första gången på ett år, så alltså det är minst lika viktigt för honom det som händer utanför stavhoppet. Han vet att han har lärt sig kanske mekanismen, jag kan tänka mig det, den amerikanska idrotten. Det vet du Camilla som har varit over there, borta i Louisiana där han kommer ifrån, att det här är en del av en helhet. Det går inte att vända fansen ryggen. Och många av dem som var på plats på Slottsskogsvallen, nu får jag rysningar när jag tänker på det, de gick hem med sitt livs idrottsupplevelse på grund av helheten och närheten. Många av dem var små barn. Många barn som garanterat snart vill testa stavhopp. Och på lördag är det dags igen förresten. Finnkampen på Stockholms stadion. Mondos magnetism.
Oj, oj, oj! Han fixar det! Han hoppar 5,90! Wow! Femte gången den här säsongen så är Armand Duplantis över 5,90. Och han gör det här på Slottsskogsvallen.
Otroligt starkt.
Impressive.
Oh, you're talking to me. Oh, I wasn't really ready. Yeah. No, it was good. I took the competition as a learning experience, trying to get some things figured out. And yeah, you know, I just tried to find a nice rhythm on my run, on, you know, just the entire jump. And yeah, I'm happy with the 590. And I think it's a sign for better things to come, for sure. You know, I've taken about 3-week break from competing, and it's nice to be back. I like competing.
Ja, men alltså, man måste säga att han är ju en imponerande ambassadör vid också så ung ålder, liksom att han redan har fattat det här och redan snappat upp det här. Och min känsla lite grann från NHL-världen då, det är att amerikaner och kanadensare överlag ligger liksom ganska långt fram för oss svenskar när det kommer till att faktiskt vårda hela sitt varumärke. Och man förstår liksom samspelet mellan ens idrott, media och fansen. Att allt det där hänger ihop och man behöver liksom alla delar.
Jag kan tänka mig när du är tävlingsperson att det kan vara lite svårt att gå in och ut i bubblan som du beskriver det som. Jag kan förstå de som inte gör det. Liksom,
att han har så lätt för sig.
Ja, han måste ha det på något sätt. Och det är ju inte alla som möter sin omgivning på det sättet och är så tillgänglig och liksom säker i sig själv. Eller liksom, jag behöver koncentrera mig mer på just tävlan när jag tävlar. Men det är klart det är ju lätt att förstå att han blir superpopulär.
Kajsa Bergqvist kom fram, hon var ju där och jobbade för Sveriges Television. Vi pratade om henne i introt här, en av världens främsta höjdhoppare genom tiderna ju. Och sa det, varför gjorde inte jag så där? Nej, men, nej, men hon var så här, herregud, jag gick runt där och var spänd och det har varit mycket roligare för mig om jag hade gjort så där. Men jag var inne, fokus, 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 jag kan inte prata med någon och sådär. Ja, det var häftigt. Och så nu bjuder jag in dig, Lasse, till Finnkampen i helgen. Det är dags nu, du har ju aldrig varit på Finnkampen på plats. Det är lördag, söndag här, och lördag Duplantis, söndag Stål, och jag är speaker där nere, jag ska hänga med Mondo igen.
Ja, det kommer bli fint väder.
Det ska det. Ja, just det, jag ska skicka med. Då slipper jag skicka med.
Nej, slipper du. Det kommer en riktig värmepuff nämligen, så att temperaturen klättrar uppåt här och ingen regn. Det tror man inte är sant, men det är tydligen det som indikeras. Så att där kan det bli fina förutsättningar faktiskt för mig. Och jag skulle ju kanske gå dit inte för att se Mondo Duplantis göra high five med publiken, för det intresserar mig faktiskt inte. Jag förstår att det är liksom, utan jag vill ju se han hoppa högt. Ja. Det är ju det som är grejen. Hoppar du 6 meter kommer du få mitt jubel i alla lägen.
Erkänn, Lasse, du vill ha en selfie med.
Ja, fast han vill inte ha, han vill dessvärre inte ha en med mig, så det blev inget.
Kanske så det var. Jag är olyckan. Ole, olyckan. Ovi, dovi, 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 olyckan. Krasch och bang, lyckan. Skrissel och tang, lyckan. Så akta er för mig, annars händer.
Olyckspåsen i sporthuset.
Olyckspåsen för jag har faktiskt, jag ser bara en påse på bordet här. Vi sitter hemma hos dig, Tommy, och du är ju Camilla i Umeå här på Skype, men det är bara så det blir kärlek. Men förra veckan var det olyck, och jag måste erkänna, jag såg ut när det där lappen vecklades upp och innehållet på lappen presenterades, så såg ut som ett levande frågetecken, för jag hade ingen aning om vad det handlade om.
Och inte jag heller, så det är väldigt konstigt.
Vad var det för namn, Tim?
Det ska Camilla få reda ut.
Jaha, okej.
Okay. För det är en av dina huvuduppgifter, nämligen uttalet.
Vad heter människan? Men det är olycka det här, ja.
Det är olycka det ska handla om, och jag har övat Tim Donaghy. Någonting sånt.
Så var det, ja.
Det var det uttalet jag kunde hitta i alla fall. Och det här är alltså historien om den nu 52-årige fyrbarnspappan, alltså Donaghy, som under 13 år arbetade som domare i världens främsta basketliga, nämligen NBA. Och under hans karriär så dömde han närmare 800 matcher. Och man kan ju gissa att han med de meriterna var en väl respekterad man. Men den bilden skulle raseras totalt.
In 2007, the NBA was rocked to its core. When the news hit that referee Tim Donaghy had admitted that he had illegally bet on games. Games he himself had officiated.
I juli 2007 så slog alltså bomben ner att NBA-domaren Tim Donaghy fanns med i en utredning som var gjord av FBI gällande matchfixning. Donaghy, som hade allvarliga spelproblem, anklagades för att ha satsat tusentals dollar på matcher under hans två sista säsonger i ligan. Däribland alltså matcher som han själv dömt. Dessutom så skulle han ha försett ett minst sagt tvivelaktigt gamblingnätverk med hemlig information om spelarna. Information som han då hade fått tillgång till tack vare sin yrkesroll som domare. Någon månad senare i augusti 2007 så klev Tim Donaghy in i den federala domstolen i Brooklyn och erkände sig skyldig till bedrägeri och till att ha delat ut hemligstämplad information. Däremot erkände han inte, och det gick heller inte att bevisa, att Donaghy skulle ha dömt på ett specifikt sätt bara för att gynna lagda vad.
Basketball is especially vulnerable to fixing in a way that other sports aren't. For referees, it's simple. To benefit one team, all they have to do is call fouls on the other team. And because fouls are so common in the game and so subjective and discretionary, fixing can be hard to detect. But in an interview with ESPN after he was released from prison, the disgraced referee insisted he had never fixed any games.
I was not actually in these games, fixing the games and you know, throwing calls to win a bet.
You expect us to believe that you did nothing to manipulate the outcome of an NBA game.
Everybody's entitled to their opinion, but I can just go back and tell you again that the FBI and even the NBA concluded without a doubt that I did not fix NBA games.
Ja, Tim Donaghy satt 15 månader i fängelse för sitt brott. En personlig tragedi för honom, men också ett hårt slag mot hela ligan. Inte minst eftersom NBA ansåg sig arbeta hårt med att granska sina domare. Men just den här domarens förföranden hade gått dem helt förbi. Och det var alltså först när FBI höll på att ringa in ett större nätverk av organiserad brottslighet som Donaghys namn faktiskt dök upp. Efter den här bettingskandalen så såg NBA över sina riktlinjer för domarna för att försöka minimera risken för att något sånt här skulle kunna hända igen. Men vissa, däribland faktiskt Tim Donaghy själv, har efter skandalen anklagat NBA för att själva försöka påverka domare att döma på ett visst sätt för att till exempel försöka förlänga en slutspelsserie. Och när man börjar tänka på det så inser man ju att det såklart finns många som kan ha ett intresse i att en match slutar på ett visst sätt. Och det får i alla fall mig att undra hur vanligt det är att någon faktiskt försöker påverka utgången på en match.
Vilken, man sitter ju så här bara, va? Nej, men att NBA själv ska ha påverkat för att man vill förlänga en serie för att få mer uppmärksamhet eller mer klassiska ögonblick eller vad det kan tänkas vara. Det vill man ju gräva mer i. Mm. Så det var en olycksbombning det här, Camilla, som verkligen väcker fler som har fler intresseväckande.
Men jag tror inte det bara var liksom en desperat motattack från Donaghy.
Det vet vi inte, men det är ju ändå, ett spännande ämne. Mm. Och framförallt mot bakgrund av att vi vet att speldelen är påtaglig idag.
Ja, matchfixning
är ju...
Jag tänkte faktiskt ha ett specialavsnitt om det någon gång. Att prata om matchfixning, för det har vi aldrig gjort i sporthuset. Och nu är vi på det och tangerar det här. Eller tangerar, vi är verkligen på det.
Ja, men för det här känns som en tvådelad olyckshistoria på något sätt. Självklart först och främst för Tim Donaghy själv som ju hade spelproblem och verkligen hamnade i klistret och fick skaka galler. Men också som jag nämnde där att det var ett jäkla hårt slag mot NBA. Och de gick ut högsta hönsen där och sa att de skulle göra allt för att hjälpa FBI att utreda det här och så vidare och ta till alla tänkbara åtgärder för att det aldrig skulle hända igen. Men bland annat den FBI-agent som ledde utredningen var väldigt kritisk och menade att nej, NBA gjorde inte alls det. De var väldigt snabba på att vilja komma vidare från den här händelsen och till exempel så gick de tillbaka och tittade på matcher som han hade dömt och kunde ju inte se att han skulle ha påverkat domsluten. Men jag tror att det var något stort mediebolag som gick in och tittade på matcherna och kom fram till en helt annan slutsats. Så det väcker helt klart frågor även kring ligan och de styrande där. För det är klart att det finns ju också väldigt stora kommersiella intressen och att man vill inte skada sitt eget varumärken och kanske att man gynnas av ett visst lag till exempel skulle gå vidare. Men det är tvådelat. Det är dels hans tragedi och sen då om det gömmer sig någonting mer kring NBA.
Ja, här kan man ju hänga på faktiskt kring det där snacket som har varit i Allsvenskan i fotboll. Nämligen den att enskilda lag anser att domarna dömer emot oss. Och jag kan fundera över det, att ja, det är möjligt då att domaransvariga och nyckeldomare, kanske inte alla men några, bestämmer sig för att det här laget ska vi döma emot då. Samtidigt är det ju osannolikt att de skulle göra det mot 4 eller 5 lag.
Mm. Ja, för det är flera som har anklagat det. Ja, det är det Hammarby har varit ute och anklagat, Malmö FF har varit ute och anklagat.
Ja, och det blir liksom de här topplagen som är ute och har synpunkter och åsikter på och menar på att det är alltid vi som drabbas. Jag ger inte mycket för det, för jag håller det för ytterst osannolikt att domarna konsekvent dömer emot flera topplag. Det tror jag finns noll konsekvens i. Så det tror jag inte på helt enkelt. Samtidigt klart att någon enskild skulle ju, vi har ju det exempel på bordet nu, att någon enskild skulle kunna göra för egen vinnings skull då. Men då är det ju inte riktat mot något enskilt lag, utan då är det ju mer att jag dömer för att jag ska tjäna på det här på något sätt. Så jag tror alltså inte att topplagen i Allsvenskan, Malmö FF eller Hammarby eller någon annan här utav topplagen som är involverade missgynnas konsekventa domarkåren.
Ja, det känns långsökt.
Däremot, och dessutom tycker jag så här, som i Malmö FFs fall, de har
Rösle sa ju, vi blir alltid bortdömda när vi spelar i Stockholm och Göteborg.
Ja, någonting liknande. Men alltså, när du har fått 5 straffsparkar under en säsong tilldelad, säkerligen alla korrekt dömda, då är det ju märkligt om du inte mår på en enda straffspark. Du bör ju koncentrera och fokusera din egen diskussion på någonting annat då än att domarna dömer dåligt i någon annan match. Så, däremot kan jag tycka så här, GIF Sundsvalls fall, så menar jag att det kan faktiskt vara så att den klubben, GIFarna, i högsta grad riskerar att åka ur fotbollsallsvenskan 2019 med anledning av ett enskilt uselt domslut, nämligen i derbyt mot Östersund, när Sundsvall inte har vunnit på jag vet inte hur sen Eldkvarn brann, och så lirar de mot Östersund och leder med 1-0 på väg mot en trea, och sen mot slutet av matchen får Östersund en straffspark som inte huvuddomaren tar utan en assisterande tar och viftar om, som inte är i närheten av straffspark. Backen håller inne ben och armar och dobbar och hela kropp och själ, och så filmar Östersundsspelaren då, och domaren pekar efter assisterande domarens ingripande på straffpunkten. Den typen av domslut är förödande för GIFarna Sundsvall, därför att de kan hamna i en mental fälla som gör att det kan skapa det utrymmet i botten av tabellen som gör att de åker. Och då menar jag att det är svårt, tycker jag, att konsekvent säga att vi ska inte ta hjälp av ett varsystem när det blir den här typen av uppenbara, totalt helgalna domslut. Och det är ett bekymmer och en utmaning för allsvenskarna. De antal domslut som är uppenbart fel är lite för många för att vi inte ska ha en diskussion om hur vi ska komma till rätta med den problematiken.
När mindre klubbar drabbas så blir det inte alls samma uppståndelse.
Nej, och grejen är att det blir inte så mycket snack om
det. Så ser medialogiken ut.
Ja, men det blir inte så mycket snack om det. Och det beror troligtvis på att om du tittar på nätsidorna då, hos de stora mediehusen, att om det är en klubb som någon av storstadsklubbarna, IFK Göteborg, Malmö FF, jag skulle säga att BK Häcken är förvisso från en stor stad, som Hisingen till och Göteborg, men i grunden IFK Göteborg, Malmö FF, Hammarby, Djurgården, AIK, de tre i Stockholm. Alltså om de, då blir ju det fler som klickar på artikeln.
Så enkelt är det.
Och då vill man ju skriva om det. GIFarna Sundsvall leder inte till lika många klick. Men och sen håller jag med de som säger att vi behöver ju komma till rätta med alla dessa filmningar. Hur svårt kan det vara? Även om inte övriga fotbollsvärlden är med på det, så inför det i Sverige. Titta på om de filmar i efterhand och stäng av spelaren.
Men kan vi ändå vara tydliga med att du anser inte att domslutet mot GIF Sundsvall var riggat? Eller? Vänta nu. Har vi någon jingel?
Vilken vändning det här skulle ta.
Nej, jag anser inte att det är riggat. Men om det inte är riggat så är det ju kompetensgrundande. Och det är besvärande.
Det som du är inne på, Camilla, med en ligaskandal. Jag tror att det ligger en sån i påsen också. Nämligen Serie A-skandalen 2006. Vad heter den? Calciopoli. Där alltså storklubbarna i Italien, Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan, anklagas för att påverkat matchresultat genom att välja ut lojala domare som dömde deras matcher. Och många fick ju avgå då. Och också förbundet då var involverat i att låta domarmanipulationerna fortgå. Så att det har ju skett i proffsidrott.
Ja, och den utredningen gav vi vid handen att det var så. Det fråntogs ju Juventus ligatitlar exempelvis.
Zlatan blev av med 2 titlar.
Det är ju en skillnad från den berättelsen, Camilla, du hade, därför att där är det ju en anklagelse om att NBA ska ha velat förlänga matchserier. Så det är en väldig skillnad. Precis. Där var det ändå en utredning som sa någonting annat. Men jag måste ändå berätta, Hasse Backe är ju på trav med Backe mellan varven. Och jobbar med honom ibland. Och han har ju en och annan skön historia onekligen. Och den han har, när han tränade på Panathinaikos var ju lite roligt. Därför att då, eller i det här sammanhanget kan det nämnas. Därför att då hade ju någon av de högsta hönsen i klubben kommit fram till Backe när han skrivit på för Panathinaikos och sagt att är bara så du vet, så att vi vinner ju inte ligan i år. Det är Olympiakos som de äger domarna i år. Så vi vinner inte ligan. Och Backe bara, jag trodde inte det var sant. Kan det vara så verkligen? Och första matchen bara, men lugn! Du vet, det var straff för ingenting! Sen om det är sant eller inte vet jag inte. Men historien finns där i alla fall.
Tack för olycksdokumentet, Camilla. Nu ska Lasse dra. För vi tog inte ens fram olyckspåsen. Man måste alltid återhämta sig efter ett olycksdokument, eller hur?
Volleyboll i Globen. Det här låter ju riktigt härligt.
Det är Anders Christiansson som hade laget 1989, va, när Globen var nästan nyinvigd. De slog ju dåvarande Sovjetunionen, tror jag, i semifinal och förlorade mot typ Italien i finalen. Kommer inte riktigt ihåg, men volleyboll i Globen.
Grejen är att volleyboll har vi knappt haft, en av världens största idrotter. Jag pratar ju ofta globalitet, den är ju enorm. Och vid den här tidpunkten, i slutet av 80-talet, så var Sverige en av världens bästa nationer. Och när du kärleksbombar volleyboll i Globen 89, Lasse, nästa vecka.
Ja, så jag ska göra det.
Ja, du får den. Ja, du bara får den här nu. Uh-huh. Så måste du på något sätt hitta övergången till Mats Strandbergs
exakt,
lottoraden.
Exakt, den är med.
I radiosporten. Ja. Vi säger inte mer än så, Camilla. Du får med spänd förväntan.
Det blir en cliffhanger till nästa vecka.
Jag har varit volleyballdomare.
Har du?
I gamla Solnahallen, Vasalundshallen, så gick jag kring och var sån här linjedomare i volleyboll, eller vad det heter. Mm. Och när det var touch, kom jag ihåg, då skulle man hålla flaggan upp. Alltså, när bollen var ute drog du upp flaggan. Men när den inte var ute, utan då, du vet, de hoppar vid nätet och så touchar den fingertopparna, då är det ju okej om bollen går ut. Då vinner ju de som, så att säga, har smashat då. Ja. Mm. Då skulle man hålla handflatan på så att säga, pinnen av flaggan då, liksom, och hålla upp den i luften, för det var touch. Va? Mm. Volleyballdomare. Ja.
Kan du inte berätta mer om det också nästa vecka?
Nej.
Eller?
Lasse, du har en imponerande meritlista, måste jag säga. Ditt CV skulle man gärna vilja ha en överblick av. Det blir som en telefonkatalog.
Jag var ju linjeman, hette det på den tiden, i fotboll nere på Udden också, Råstadsjöns IP. Sprang där längs sidlinjen, vet du. Och då var det Anders Limpar, den klassiska fotbollsspelarens pappa, Laszlo Limpar, som ofta dömde. Och när han såg att jag var där, då sken han upp och så joggade han fram till, vet du, vad sen division 5 och 6 matcher, 7 matcher kanske. Då joggade han fram till mig och gav mig en linje, sån här flagga. Och så sa han, du håller ordning på, jag höll ordning på offside, vi gjorde tecken till varandra och grejer, jag var precis i linje. Sen var det en match där som innehöll, jag tror att det var Ingentingskogens vänner.
Och Ingentingskogens vänner?
Nej, men det är ett område i Skåne som heter Ingentingskogen, nämligen. De var kompisar där uppe, så de kallades för Ingentingskogen, ligger i Huvudsta. Så mötte Spartakus, tror jag, om jag minns rätt. Och då vinkade jag en offside. Och det var en rookie-domare. Och jag vinkade en offside där. Och då hade han dömt en straff på något sätt som han var ifrågasatt. Och då blev de så oerhört förbannade, ena laget där. Så de rusade in publiken och började jaga domaren. Och mig tog de flaggan utav och skulle slå mig med flaggan. Så jag sprang, jag bodde ju där, så jag sprang ju hem fullständigt livrädd. Va? Och domaren flydde in i omklädningsrummet och låste in sig och blev försvarad utav det andra laget som inte, ja. Så det kom, polisen kom i påslaget där. Vet du? Det var väldigt
dramatiskt.
Ja, visst, det var, ja. Det var min domarkarriär, tog slut där faktiskt. Jag var livrädd efter det, så jag gjorde inget mer.
Lasse, kan vi få en lista, något avsnitt på topp 5 mest otippade grejer du har gjort? Typ, ja, det här var väl volleyboll. Det. Hade ingen aning om, och vi ändå jobbat ihop ganska många år, du och jag.
Här volleybolldomare, ser du. Ja då. Jag var också ansvarig i klassrummet för att städa när vi hade sån här klassens timme. Det roliga timmen hette, mycket märkligt. Roliga timmen kom på fredagar. Man fick göra vad man ville. Det satt ju bara folk och kastade sudd på varann. Men då städade jag alltid katedern hemma. Agneta Erell hette fröken vi hade. Hon hade alltid, eller väldigt ofta i alla fall, migrän. Vi var en väldigt stökig klass. Och då satt jag och städade. Det tyckte jag var lugnaste platsen, nämligen under den här så kallade roliga timmen. Sitta framme i katedern, så städade jag den. Men hon var aldrig med. Hon hade migrän. Och vi var en mycket stökig klass. Vi kastade ju bänkar och sånt där på det där. Men då fick vi ju en vikarie som var AIKs dåvarande fotbollsmålvakt i Allsvenskan, Leffe Karlsson. Jag ser på Tom att det här kommer klippas bort, men jag skiter i det.
Nej, vi är ju inne på Lasses lista här.
Ja,
det
exakt.
Bra,
nej,
men
vi fick alltså, den här känns som den kollar in.
Ja, Leffe Karlsson, som då stod i mål i AIK fotboll, han kom in som lärare, var i femte klass. Och de flyttade upp oss från Råsundaskolan upp på Berget, Ekensbergsskolan. Fick vi Leffe Karlsson. Och då blev det helt lugnt. Det satt ju en stjärna där inne helt plötsligt, så då slutade folk kasta bänkar på varandra. Mm. Fast mest kastade de stol och bänk mot läraren. Det var mycket stökig klass.
Vi fyller på listan nästa vecka.
Det låter som en bra idé.
Öppet hus i sporthuset.
Tack för att ni hjälper oss på Twitter, på Instagram, @sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, vår hemsida heter likadant, alla introinspel i början, det är magiskt. Andy Törnqvist, André Ulfborg, Andreas Almgren, löparen, Stefan Holm, höjdhopparen, hör av sig, Daniel Sandberg, Filip Sjöström, Henrik Eneroth, Martin Pålsson, David Olofsson, tv-redaktören som har jobbat
med. Vad han Perpaff med?
Ja, Perpaff är inte med just på introinspelen, men han hade ju en bra fråga i övrigt.
Alltid.
Christer Wislander, Gustav Lindskog.
Tack för att vi får göra den här podden tillsammans med er. Och så en sak ifrån Claes B som sa så här: upp, det finns VM-guld att rapportera om. Och det är ju så, vi vill ju säga det också, det som Claes är inne på. Orienteraren Tove Alexandersson måste vi såklart säga någonting om. Tre VM-guld till Tove förra veckan. Tidernas mest framgångsrika orienterings-VM för svensk del. Totalt 4 guld, 2 silver till Sverige. Totalt har Tove 10 guld i en sport som ju har VM varje år med flera möjliga distanser att vinna i. Men ändå, jag tror att hon är uppe i 10 guld också skidorientering. Hon var runner-up i Gäringpriset. Tänk vad nära att hon vann det. Det var ju 3000 röster utav 500 000 som skilde till skidskytten Hanna Öbergs del när hon vann Gäringpriset. Och så var det lite kul för hon öppnade också likt Therese Johauga efteråt att jag ska vara med på alla vill vara med på friidrottstävlingar nu. Det tycker jag är kul.
En morgon för friidrott.
Ja, så nu ska hon springa 3000 och 5000 i friidrott också.
Det vore ju kul om friidrotten besegrade någon av de där som kommer in som nya i sporten.
Ja, just det. Men det är, orienterare springer ju ganska mycket. De tränar rätt mycket orientering, ja. Så tror hon har en bra chans.
Hon borde ju väl köra häckdistanser i sånt fall. 3000 hinder. Eller vad springer damerna? 3000 hinder. Eller?
3000 hinder är väl passande orienteringsgren faktiskt. De är duktiga på det. Mm. Men Tove Alexandersson måste vi ju skicka en...
Vilken iberidrottskvinna hon är. Alltså jag sitter med hennes meritlista här och den är liksom, man får bläddra. Alltså hon har så många medaljer inom då både orientering och skidorientering. Och visste ni att hon blev ju tog ju VM-medalj i ytterligare en sport i fjol? Hon har alltså prövat på en tredje sport, skyrunning, löpning i höga berg. Och hon vann VM-guld i denna sport 2018 och blev alltså regerande världsmästare i tre sporter samtidigt. Gör om det om ni kan.
Ja, det är stort. Nu kommer snart Tommy se hur många håller på med skyrunning eller skydiving eller sånt där. Men Tove Alexandersson bör ju hamna i kärlekspåsen här, va?
Ja, verkligen. Men vi tar Definitivt. Det efter när karriären är slut kanske. Nej, det kan få komma innan. Men det var en mini-kärleksbombning i alla fall.
Ja. Toppen!
När du kommer tillbaka nästa vecka, Lasse, med
volleyball.
Dina volleyboll-eskapader och din fortsättning på Lasses lista.
Nej, ja, det finns ingenting att prata om där.
Jo.
Volleyball!
Eller hur, Camilla? Det finns volleyball. Att prata om.
Lasses. Jag jobbar i kiosk
också. Det finns massor att prata om. Jag är spänd på Lasses topp 5 mest otippade grejer.
Men då...
då får vi höra hur det gick
kommer det kommer fler frågor till dig, några språkfrågor och sådär som vi ska prata om. Som ligger på vänt nu. Som inte fick plats här i avsnitt 206. Så vi hörs igen nästa vecka. Camilla, ta det lugnt nu hem till Örnsköldsvik. För jag vet att du är på väg.
Jag är på språng. Jag ska hämta upp min kära lilla dotter innan vi bränner vidare. Men tack för den här gången, hörni.
Och innan vi avslutar för idag, en klassisk Glenn Husenare måste vi ju ha till dig, Camilla. Tobbe är klar, eller hur? Ny säsong i modehockey. Den här gången handlar det inte om Husen utan Enström.
Ja, men visst, det är han ju. En säsong till blir det. Så de håller på att träna och försäsongsspelar nu för att slipa formen innan deras premiär, tror jag, är 20 september.
Mm, härligt. Vi hörs igen nästa vecka.
Ha det bra. Ha det
Tack,
bra.
Camilla.
Kör Tack försiktigt. Hej då. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.